Ärade lyssnare, välkommen till sommarpratet med mig, Otto Hojar. Vi ålänningar är duktiga på att kopiera och anpassa lukrativa affärsidéer till våra egna förutsättningar. Detta gäller inte minst kommunikationerna, där vi hämtat hem flera affärsidéer från det danska sunden och engelska kanalen. Nu är det dags att återhämta hem nästa stora idé. Låt oss starta programmet med lite passlig musik från gruppen Rolling Stones. Vems pojke är du är ju en av de viktigaste frågorna här på Åland. Här kommer ett lite utförligare svar än brukligt på den frågan. Under bondeseglationens guldorder flyttar pigan Ulrika Isaksdotter Hojar från Korsholm i Österbotten till Fögle år 1864. Under den tiden beställde de åländska redarna skutor från Österbotten på löpande band. Och Fögle och Degerby var en viktig exporthamn mot väst i kejsardömet Ryssland. 1868 fick Ulrika dottern Johanna utom äktenskapet. Johanna bytte sitt efternamn från Hojar till Isaksson för att smälta in bättre i det åländska samhället. Hon födde i sin tur min farfar Johan även så utanför äktenskapet. Min farmor var tvungen att flytta från Åbo efter mat och husrum under den stora depressionen 1931. Då hade utvecklingen gått framåt och segelskutorna ersatts med passagerarångare som likaledes angjorde Degerby. I Fögle Hastersboda träffades sedan drängen Johan och pigan Helvi och de fick sin enda son, min far Alf Isaksson, år 1933. Några år tidigare skickade Axel och Dorothea Brander sin son, min morfar Erik från Kides i östra Finland till Åland för att lära sig bättre svenska. Och vart tror ni att han hamnade? Jo, i Degerby, där han fick flera vänner och bekanta den sommaren. År 1966 kom min mor Marietta med sin älskade cykel för att sommarjobba vid en arkitektbyrå i Mariehamn. Tack vare Gunnar Eklunds och Henning Rundbergs galenskap att köra en gammal bilfärja från Engelska kanalen 1959 vaknade det åländska samhället ur sin törnrosa sömn. På 1960-talet såg flera av våra idag viktiga företag dagens ljus och det poppade upp nya moderna arkitektritade byggnader som svampar ur marken. Under helgerna cyklade mor till olika platser på Åland. En helg valde hon att åka ut till Kökar där hon träffade min far på den beryktade Kökarsfesten. Själv föddes jag under färgepokens glansdagar, närmare sagt samma år som rockbandet Kiss grundades. Under mina första år bodde mamma och jag i Mariehamn medan min pappa pendlade till Fögle. I Hastersboda ritade mamma uthyrningsstugor som pappa byggde och farmor inredde på löpande band. Själv var jag otroligt blyg och trivdes bäst i farmors stora varma famn, i hennes stora kök. Där trivdes familj, grannar, vänner och många gäster förträffligt. 1977 fick jag konkurrens då min syster Mary föddes. Tydligen var jag så pass svartsjuk att jag slog hål på en dörr med hammare när mamma ammade. En annan gång lär jag ha frågat om vi inte kunde lägga min syster i en kartong och lägga kartongen framför stadsbussen som trafikerade utanför vår lägenhet. I Mariehamn lekte jag mest med grannarnas barn och från en av vännernas storebror fick jag min första kassett med musik från bandet Kiss. Kassetten blev till slut så pass nött att bandet gick av och jag fick tejpa det flera gånger. Då vi förutom farmor saknade släkt på Åland blev det många resor till stora släkten i fastlandet. Farmor hade 10 syskon och morfar och mormor bodde i Helsingfors där även mammas 4 syskon och mina kusiner bodde. Då mamma saknade körkort och min syster och jag mest var i luven på varandra hela tiden valde mamma det snabba flyget som transportmedel. Jag kommer ihåg att jag var avundsjuk på mina kompisar som fick åka färja, vilket jag efter mycket gnad också fick göra. Konkret samhällsutveckling var ofta närvarande i familjen. Min morfars far studerade järnvägsbyggnation i Schweiz och var med och byggde Finlands första järnväg mellan Helsingfors och Tavastehus, som invigdes för 163 år sedan. Dock blev hans karriär inom järnvägsbranschen kort då han hamnade på svarta listan efter att ha ifrågasatt den ryska överheten. Han fick istället sadla om och utveckla lantbrukssektorn i Finland. Bland annat anlades en lärkskrog för mäster till segelskutor i Kides i östra Finland. Dock hade segelskutorna spelat ut sin roll när träden vuxit klart. Några av träden kom dock till nytta när bland annat linden byggdes här på Åland. Min morfar satte sig på sitt sätt också upp mot den sovjetiska överhögheten när han som pilot under andra världskriget sänkte två ubåtar med livet som insats tillsammans med sin besättning. Efter kriget valde han geologin och specialiserade sig på isforskning till förmån för bland annat rederier som bedriver vintersjöfart. Till min familj hör min fru Mia, som jag varit gift med ända sedan självstyrelsedagen 2001. 9 månader och 2 dagar efter bröllopet föddes vår förstfödde och älskade son Max. 2005 föddes vår lika så älskade son Alvin. Äpplena har inte fallit så långt från trädet, för i sommar jobbar Alvin som företagare med flera strängar på sin lyra. Max hyr bland annat ut 2 stugor via sitt eget företag i väntan på att högskolestudierna ska börja i höst. Humorgruppen Kai har nu förklarat för mig varför min fru fattade tycke för mig för 30 år sedan. Vi träffades fastlasttisdagen 1995, då jag fått en fastlastbulle målad i pannan och var klädd i ett par stora svarta gummistövlar av ett känt finskt märke, studiehalare och pappas antika njurbälte. Hey, man är chic. På 1950-talet var det kris på Åland och en stor del av den unga befolkningen flyttade till Sverige för att försörja sig. Det är under kriser som samhällsutvecklingen tar fart, så även då. Ålands första frigående färja, finansierad av finska staten, inledde sin trafik 1957 mellan Svinö och Degerby. 1958 invigdes projektbron, i folkmun Golden Gate, till Östersocken på Föglö, likaledes finansierad av staten. Bron och vägen kom till efter önskemål från lokalbefolkningen med löften om talkoarbeten. Min farmor Helvi samlade tillsammans med martorna in pengar till anslutningsvägen och min far deltog i talkoarbetet. För snart 70 år sedan, år 1959, skedde sedan även ett paradigmskifte vad gäller trafiken mellan Finland och Sverige via Åland. Då inledde Gunnar Eklund och Henning Rundberg färjetrafiken. Många menade att det nog inte skulle finnas någon efterfrågan för biltransporter varken över Ålands hav eller Föglöfjärden. Det tog dock inte länge innan både Ålandsfärjan och MS Föglö blev fullbokade och fick lämna bilar efter sig på kajen. Tack vare alla dessa satsningar vågade min sociala farmor satsa på en småskalig pensionatsverksamhet i Mangården och omkringliggande gårdshus. 1966 inledde min far bygget av en privat stuga nere vid båthuset. Dock ville ödet annat och min far insåg att det var mera pengar i att mjölka turister än att mjölka gårdens kor. Idag har vi 11 uthyrningsstugor, lite för många andra byggnader och ett småskaligt skogsbruk att hålla reda på. Nu får det vara nog med bakgrundssnack. Låt oss fundera lite kring kommande paradigmskifte som får inledas med Dire Straits Tunnel of Love. Ni lyssnar på Sommarprat med mig, Tunnel Otto Hojar. Det är säkert många av er lyssnare som undrar hur det kommer sig att jag snöat in så på tunnlar. Det kanske började redan i min mammas mage innan jag föddes. Då lär jag ha åkt tunnelbana både i Moskva och i Sankt Petersburg. Mera inspiration fick jag säkert hemma hos mormor och morfar som hade utsikt över bangården i Helsingfors. I deras soffa kunde jag sitta timme efter timme och titta på alla tåg som kom och gick, både från när och från fjärran. Ett annat intresse var att bonga alla färjor som passerade Föglöp på sina resor mellan Finland och Sverige. Sommaren efter Handelsläroverket drev jag tillsammans med två andra ett sommarkafé ovanpå Finlands första landsvägstunnel, nämligen Färgsundstunneln. I augusti samma år åkte jag ned till Malmö där jag jobbade med ekonomin vid det nystartade rederiet Euroway. På den första nervösa resan ned till Malmö lyssnade min kollega och jag på All That She Needs med Ace of Base. Jag bodde bara några veckor i Malmö innan jag fick möjlighet till en intern förflyttning till tyska Lübeck där ekonomichefen fått sparken. Att bedriva kryssningstrafik med bilfärja mellan Malmö och Lübeck visade sig dock inte vara någon lukrativ affär varken för rederiet eller för Malmö stad. På den tiden var Malmö på dekis efter att bland annat varvsindustrin lagt ner sin verksamhet. Åkte på nytt ned till Malmö med tåg med min son för att gå på konsert med Erik Sade år 2010. När vi steg av trodde jag först att vi har åkt fel och stigit av i Köpenhamn istället. Malmös utveckling hade gått framåt med enorma steg och stadens popularitet hade ökat rejält efter det att Öresundsbron och tunneln invigts år 2000. Vad passar inte bättre här än att spela låten Popular med Skånepogen Erik Sade? När jag flyttade hem till Åland efter utlandsvistelser och avslutade studier listade jag vilka hot och möjligheter som vår verksamhet och Åland i förlängningen stod inför. Då och nu ser jag att möjligheterna på något sätt alltid kommer att vara kopplade till vår unika skärgårdsmiljö på sätt eller annat. Och då menar jag att hela Åland är en skärgård. De två största hoten var och är enligt min mening Östersjöns övergödning och bristen på moderna och effektiva kommunikationer. Vad gäller övergödningen försöker vi att sopa rent framför egen dörr och hoppas att andra gör likadant. I sugverksamheten har vi bland annat satsat på flera våtmarker, bränslesnålare, fyrtaktssnurror, en elsnurra, snålspolande duschar, urinseparerande snålspolande toaletter med regnvattenspolning, solpaneler, en begagnad elbil, vedeldad bastuspis med restvärmeåtervinning, luftvärmepumpar och en trumkompost för fiskrens och annat bioavfall med mera. Resten av befolkningen runt Östersjön har likaledes gjort stora satsningar för miljön. Och det verkar ha burit frukt, för åtminstone hos oss har blåstången och därmed fiskarna börjat komma tillbaka. Så här med facit på hand så var det ett klokt val att istället satsa mera tid och resurser på att bädda för ett efterfrågat paradigmskifte vad gäller kommunikationerna mellan Finland och Sverige via Åland. Det hela började med att jag började grunna på en idé om en fast broförbindelse mellan Föglö och fasta Åland. Denna idé är den enda idén inom detta område som jag tjänar lite pengar på. Inför min svensexa hade mina vänner tryckt upp brobiljetter och klätt mig i höga klackar, kjol och nedstrumpor. Bland annat besökte vi dåvarande lantrådets hem vid midnatt och han blev inte av med oss innan han köpt 10 biljetter av mig. Man kan väl säga att jag var drottningen av Åland den kvällen. Många uppfattade mig nog som en hemflyttad byfåne på den tiden. Lite med rätta visade sig då jag insåg att långa broar, tillräckligt höga för att färjorna skulle kunna passera under, var extremt dyra. Via min syster som bor i Tromsö i Norge fick jag upp ögonen för tunnlar som visade sig kosta en bråkdel av vad höga och eller långa broar kostar. Samtidigt fick jag även flankstöd av vår dåvarande framtidsminister som bjöd in världens kanske mest meriterade tunnelexpert till Norge för att föreläsa om tunnlar här på Åland. Kontakten som jag etablerade med tunnelexperten den gången har vi haft stor nytta av allt sedan dess. Till en början hade jag en förhoppning om att tjänstemännen och politikerna skulle ro projektet i hamn. Strax efter det att jag lyft frågan offentligt för första gången besökte jag landskapsstyrelsen i andra ärenden, varpå en tjänsteman konfronterade mig med följande utläggning. Hör du, Otto? Inga skall vi ha några jävla sorkhål till Fögle. Med den inställningen blev det inte många tunnlar byggda. De politiker som satt sig in i frågan inser potentialen med tunnlar. Men då är det ofta för sent då det åter är dags för nyval. Och samma process får börja om från början. Ganska snabbt insåg jag därför att projektet måste drivas vidare i privat regi för att bli verklighet. Den norska tunnelexperten rådde mig att åka på studiebesök till samhället Akranes på Island. Här hade man länge kämpat för att få till en tunnel på politisk väg men misslyckats gång efter annan. Till slut tog man saken i egna händer och bildade ett privat aktiebolag år 1991. Bolaget fick ett lån på motsvarande 1 miljon euro som investerades i behövliga tunnelutredningar och provborrningar. Med dessa utredningar som säkerhet lyckades man sedan låna motsvarande 60 miljoner euro från amerikanska och isländska pensionsfonder. Den nästan 5,8 kilometer långa Valfjörður-tunneln beställdes från ett svenskt byggföretag med nyckeln i hand. Tunneln går genom 5 olika bergarter med upp till 60 graders geotermisk bakgrundsvärme i ett område med talrika jordbävningar. Trots detta kunde tunneln invigas mycket före tidtabell 25 månader efter byggstart år 1999. Tunneln ersatte en samhällsfinansierad färja i storlek med Skarven. Tack vare tunnelns kostnadseffektivitet kunde man hålla betydligt lägre biljettpriser än på färjan redan från start. Tunneln blev en stor succé, inte minst ekonomiskt. Efter bara 20 år var tunneln helt avbetald med biljettintäkter, trots att biljettpriserna sänktes flera gånger under resans gång. År 2019 övergick sedan tunneln kostnadsfritt till staten enligt avtal, och efter det har det varit gratis att åka genom tunneln. Tack vare tunneln etablerade sig flera nya företag på området, samtidigt som många unga välutbildade barnfamiljer väljer att flytta tillbaka till sin numera lättillgängliga hembygd. Den tidigare befolkningsminskningen har ersatts med en befolkningsökning. Sedan 1995 har Akranes befolkning ökat med nästan 60%. Verkliga exempel så som detta är svåra att avfärda som abrakadabra. Har vi ett flertal gånger fått uppstyr farten igen tack vare stöd från mera eller mindre otippade håll. Vid ett tillfälle rådde en företagsledare för ett stort transportbolag att lyfta blicken från min egen navel och se projektet ur ett större perspektiv. Insåg då att det finns ett stort internationellt transportbehov mellan öst och väst. Samma stora vision som jag hade för över 10 år sedan lyfte Finlands mäktigaste näringslivsorganisationer tidigare i vintras. Vårt eget team har med åren kommit fram till att vi behöver lära oss krypa före vi kan börja gå vad det gäller stora paradigmskiften. Vad säger ni kära lyssnare om att återigen åka ner till den danska sunden och hämta hem idéerna för nästa stora paradigmskifte här på Åland? Där har man under de senaste decennierna stegvis ersatt färjorna med fasta förbindelser finansierade av EU och biljettintäkter. Redan på 1960-talet räknade Egentliga Finlands förbund hem en biljettfinansierad fast förbindelse mellan Finland och Åland via skärgårdskommunerna i kombination med en frekvent och snabb färjeförbindelse över Ålands hav. Ni lyssnare som väntade på att jag skulle prata om mitt andra stora intresse får hålla till godo med humorgruppen Kais låt Bara bada bastu. Sauna. Tack kära lyssnare för att du lyssnade på sommarpratet med mig, Otto Hojar.